God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över första Korinthierbrevet del 37 är vi framme till. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen när vi ska fortsätta på första Korinthierbrevets 11:e kapitel som här har rubriken Kvinnan i församlingen, alltså i folkbibeln. Och vi skojar här lite grann om det nu innan sändningen börjar, men det är nog tveksamt när jag är färdig om den rubriken är så särskilt bra. Men det ska ni få upptäcka allt eftersom. Vi börjar med att be. Herre, vi tackar dig för den här stunden då vi får slå upp våra biblar, där vi får tränga ner i djupen av ditt ord. Herre, hjälp oss att förstå det som du vill ha sagt genom de här verserna som för oss är rätt så komplicerade och svåra. Herre, vi ber att du ska vara hos oss med den uppenbarelsen som vishetens ande, så att vi kan förstå allt bättre din vilja. Att vi kan lära känna dig på ett allt bättre sätt. Vi räknar med din närvaro. Vi räknar med att du är den som verkar ibland oss. Som talar till våra hjärtan. Hjälp oss att inte vårt intellekt och våra tankebyggnader reser sig mot kunskapen som är du. Din kunskap som du vill ge till oss. Herre, hjälp oss att öppna våra hjärtan och hjälp oss att förstå det här. Tack för att du också kan varna oss när vi tänker felaktiga tankar. Herre, att du kan få oss att intuitivt känna på oss när det går åt fel håll. Men vi ber om ditt beskydd och om din vägledning för den här timmen. Herre, vi tackar dig för förra timmen och vi ber nu som sagt att vi ska få fortsätta på den väg som du leder oss. Vi överlåter oss själva i dina händer. Amen. Jo, som sagt, vi är på kapitel 11. Hela kapitel 11 i sin helhet delas in i två delar. Och det är enligt Raymond Collins och hans kommentar ett enda tänkt sammanhållet tal. Och det är delat i två delar som sagt. Den första delen handlar om kvinnornas huvudbonader. Åtminstone verkar det så när man läser det. Och den andra delen handlar om ett rätt nattvardsfirande. Och man kan fråga sig då hur det där hänger ihop i ett och samma tal. Eller är det inte två helt olika ämnen som inte berör varandra? Nej, det är det inte. Utan de berör varandra på så sätt att i båda delarna har att göra med gudstjänstfirandet. Så det är gudstjänsten vi talar om. Och det är inte bara kapitel 11 utan det är också kapitel 12 och 13 och 14. Så de hänger ihop de här. Och det finns de som kanske inte betraktar just kapitel 11 som ett eget tal som Collins gör. Och sedan kapitel 12, 13 och 14 som ett ytterligare tal. Utan man betraktar det som en helhet. Men det har egentligen mindre betydelse för det står ju där ändå. Och så började vi då förra timmen på vers 2 och jag tror att vi läste till och med vers 4. Och nu ser jag här i min anteckning att vi var inte riktigt färdiga. Det vi talade om förra gången, bara som en kort repetition då för att lyfta fram så att ni får tråden, ni som inte var med förra gången. Så är det ju frågan om en tradition där i vers 2. Paulus säger att han berömmer dem för att de håller fast vid den undervisning som han har fört vidare. Och det är ju det här på latin då, tradere, så tradition. Han har tagit emot en undervisning och så ger han det vidare. Och vi frågade oss, vad är det för en undervisning? Vad är det för en tradition som man tänker på här? För det kan ju vara ett rikt innehåll i traditionen. Men tydligen så har det att göra här med att detta med kvinnan och mannen och även nattvardsfirandet sen då, en del i traditionen. Han tillmätte det alltså ganska högt värde. Och då är det inte självklart vad det är för en tradition han hänvisar till. Ja, förutom då att det ligger i själva ordets natur, att det kommer ifrån Jesus. Jesus har gett det till sina apostlar. De får inte förvanska det, utan de ska ge det vidare på ett omärkt sätt. På ett oförvanskat sätt. Men man kan förstå det ändå på lite olika sätt. Så jag hänvisar till förra timmen. Men jag tror att vi landade i det att det förmodligen handlar om den jämlikhet som finns mellan män och kvinnor. Därför att traditionen säger, den kristna traditionen säger, att män och kvinnor är jämlika genom dopet. Och därför så säger ju Paulus också, här är inte jude eller grek, här är icke fri eller slav, här är icke man och kvinna. Man kan inte spela ut dem emot varandra, vilket man ju gjorde i Grekland vid den här tiden. Och i hela den antika kulturen. Kvinnorna var ju inte värda vatten. Men i den kristna traditionen så är det annorlunda. Där är kvinnorna jämställda med männen genom dopet. Alla är lika mycket värda inför Gud. Sen hade jag ett tillägg, och det är det som spökar för oss när vi kommer längre in här. Nämligen att det betyder inte att vi inte skulle bevara olikheten. Det var därför som vi sa att det var man och kvinna. Precis som om det är en svensk och en engelsman och båda blir döpta, så är de fortfarande svensk och engelsman efter dopet. Det gör ingen skillnad. Och på samma sätt är det med dopet när det är man och kvinna. Det är fortfarande man och kvinna. Det är inte man eller kvinna. Och det är inte så att det flyter samman till någon sorts könlöshet här då, som en del kan ha uppfattat det som. Kan vara en del av problemet. Vi ska återkomma till det. Men en del av problemet kan alltså vara att könet plötsligt inte spelar någon roll. Medan det i praktiken spelar väldigt stor roll. Inte minst spänningen mellan könen finns ju kvar även om man är döpta. Så Paulus tar upp de där olikheterna också. Men traditionen är förmodligen det här att de är döpta och att de är jämställda. Sen läste vi verserna 3 till och med 6. Och där hänvisar ju Paulus till detta med att Gud skapade människan, till man och kvinna skapade han dem. Och där finns i skapelseberättelsen, det ska jag komma tillbaka till, för det kommer ännu starkare i vers 7, 8, 9 sedan. I skapelseberättelsen finns också detta med jämlikheten, eller samhörigheten å ena sidan, och olikheten mellan man och kvinna å andra sidan. Så båda de aspekterna finns med. Och det är båda de aspekterna som har blivit svåra för oss i vår tid att hantera. För vi väljer oftast en av dem. Sen så tog jag också upp den traditionell inom situationstecken bibelutläggning. Där de här verserna, särskilt vers 3 då, men även fortsättningen här med verserna framöver, har man betonat kvinnans underordnande i förhållande till mannen. Och så har man använt sig av skapelseberättelsen inte minst. Och jag avvisade den tolkningen. Inte därför att tolkningen i och för sig behöver vara så alldeles åt skogen, det tror jag inte. Men det som gör att den blir fel, det är att frågan är nämligen vilka konsekvenser ska man dra av en sån tolkning i vår tid? Det finns traditioner särskilt inom västerländsk kristenhet som säger att detta med att kvinnan är underordnad mannen, det är inte kulturellt betingat, utan det är en princip som man alltså ska hålla fast vid. Och då är man inne på tillämpningen, för då har man ju gjort en tolkning utav tolkningen så att säga. Och man har fått den här tillämpningen med, som jag berättade om, en pingstkyrka som man delade ut hattar på 40-talet och 50-talet till alla kvinnor när de skulle gå in i kyrkan. Det var ju när man åberopade de här bibelställena. Men jag avvisade den bokstavliga tillämpningen av flera skäl. Det första skälet, det var det att i Kristus så är ingen, då är vi underordnade varandra. Det finns ingen som är mindre värd än en annan. Utan alla är ju jämlika genom i Kristus. Och jag jämförde då också med det som står här. Här står det ju att Gud är Kristi huvud, står det i slutet på vers 3. Det betyder ju inte att Gud Fadern är mer värd än Jesus Kristus. Utan treenigheten, där är ju alla lika, även om de är olika. Och på samma sätt är det med mannen och hustrun i ett äktenskap till exempel. Så är de ju inte, de är olika, men de är ju lika mycket värda. Och det var det första, att man treenigheten, där graderar man inte. Och det andra är detta med dopet, som jag redan har varit inne på. Det tredje är också det att de som drar den här bokstavliga, inte bara bokstavliga tolkning utan bokstavliga tillämpningen. Att eftersom det står att kvinnan ska ha något på huvudet, så gäller det för alla tider och i alla kulturer. De som tar den tolkningen, menar jag, övertolkar och använder sig av en tillämpning som inte landar i kulturen. Och det i sig är ett tecken på att det inte är en riktig tillämpning. Skulle vi införa hatttvång för damerna här på högmässan? Alltså, ni förstår, det blir ju nästan absurt. Och skulle man då driva den absurda linjen, då har vi misshandlat själva evangeliet. Då har vi hamnat fel. Så man kan inte använda sig av en sån tillämpning. Dessutom så berättar jag det att de militanta feministteologerna, de använder sig av den tolkningen, men bara av det skälet för att de ska kunna göra ner den. Alltså de säger, så tror de kristna, och sedan så gör man ner den tolkningen. Men jag menar att vi behöver inte gå i det diket alls, så därför så avvisade jag den tolkningen. Och nu ska vi då det här var då det första när det gäller de där 3-6 verserna. Alltså den första tolkningen här är ju då den som vi har klarat av, den traditionella tolkningen om kvinnans underordnande under mannen. Men när man nu har avvisat den, då kvarstår ju frågan, vad betyder de här verserna? Och då ska vi se mera på det. Det står här alltså uppenbarligen att mannen är kvinnans huvud, vers 3. Och då heter huvud kefalä på grekiska. Och kefalä betyder huvud, men huvud i olika mening. Därför att det kan vara huvud i bokstavlig mening. Det kan vara huvud i bildlig mening, alltså makt och auktoritet över någon annan. Det kan också för det tredje vara huvud i den meningen att de hör samman. Att det ena utgår från den andra. Jag tog bilden av havet som utgår ifrån floden. Flodmynningen heter kefalä på grekiska. Så det är flodhuvudet och så kommer havet sedan. Så det behöver inte ha att göra med ett över- och underordnande alls. Det Paulus gör är att han går tillbaka på första Mosebok 1:27. Jag undrar om inte vi ska läsa de ställena så att vi har det lite uppfräschat. För vi läste inte dem förra timmen. Första Mosebok 1:27. Och Gud skapade människan. Där står det då människan i maskulinum, alltså den manliga människan, för Adam var ju först, eller människan, till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, står det sedan. Ja, människa är ju femininum, själva ordet. Vi säger ju också hon och människan. Men så står det, till man och kvinna skapade han dem. En av rabbinerna kommenterar det här bibelstället genom att säga att när Gud skapade människan, den manliga människan, Adam, så skapade han kvinnan samtidigt, för hon fanns ju i. Så att han, det är därför han menar att det står så här, till man och kvinna skapade han dem. Och det är väl ett bra sätt att se det på. Andra kapitlet, vers 18. Om det där var första stället där talade för jämlikheten, så kommer det här också med olikheterna. Andra kapitlet, vers 18. Det är inte bra för Adam, men den manliga människan, att vara ensam. Eller det är inte bra för människan att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Och sedan kommer det i vers 21. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen, eller den manliga människan betyder ordet. För det finns ju inte kön, man, kvinna, det finns ju ingen kvinna. Det finns ju inte någon man, utan det är bara en människa. Och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en, och så står det på hebreiska, en maninna. Alltså kvinna är maninna. Av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sa nu, denne är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta maninna, ty av man har hon tagits. Och det står en kommentar här också. Det är nästan som en ordlek i hebreiskan. I kommentaren eller noten i folkbibeln så står det kvinna och man. Som på hebreiska heter ish-sha och ish. Eller man är ju ish. Och kvinna eller maninna ish-sha. Ish och ish-sha. Så att här leker man med ordet när man skriver det här i hebreiskan. Men det betyder alltså, och det är det som är då den tolkning som jag nu drar åt och som är den andra tolkningen, om vi inte talar om under- och överordnande längre, så är den andra tolkningen det att här beskrivs samhörigheten. Det är det som är själva poängen, att de hör ihop. De är ju olika, men poängen med tolkningen är att de hör ihop. På samma sätt som havet kommer ur floden från bergena, så havet och floden hör ihop. På samma sätt är det ju också med församlingen och Kristus. Församlingen kallas ju för Kristi kropp. Och när Jesus Kristus gav sitt liv på Golgata kors och krigsmännen stack upp hans sida, så står det att då kom det ut blod och vatten. Det vill säga, eller vatten och blod, det vill säga som man läste i kyrkofäderna, dopet och nattvarden. Och det är dopet och nattvarden som är maten som konstituerar bruden som föds från Golgata kors. Hon, församlingen, tas alltså ur Kristi sida när han hänger på Golgata kors, och så formas bruden, maninnan. Och det är den förståelsen som den andra tolkningen präglas utav. Och det är den då som också ligger bakom till exempel Galaterbrevet 3:28. När jag sa det att här är icke jude eller grek. Här är icke slav eller fri. Här är icke man och kvinna. Utan alla är de förenade i Kristus och hör till Jesu Kristi kropp. Och jag menar att det är så Paulus tänker. Och det ser man då på många bibelställen, inte minst i första Korintierbrevet. Jag är ganska övertygad om, efter att ha lagt ner ganska många timmar på det här, att Paulus var rätt så radikal i sin jämställdhet. Och att det kanske är det som har ställt till problemet. Därför att kulturen var inte sån. Men om det nu var så att Paulus var en smord bibellärare, och det får vi väl anta att han var, och att han hade framgång med sin undervisning, så har de tagit emot det men inte vetat hur de ska hantera den här nyvunna friheten. Nu är vi ju jämställda med männen. De har aldrig varit tidigare. Det var en fantasi. Nu är vi jämställda med männen, och så har man då inte vetat hur man ska hantera. Det är detta som är problemet i Korint. Den där radikala jämställdheten, jag har tre skäl till den jämställdheten, och jag har redan dragit dem, men nu ska ta det igen då i det här sammanhanget. Det första är alltså skapelseberättelsen eller skapelseordningen. Detta ska förstås då som att mannen och kvinnan hör samman. De är så att säga tagna, maninnan är tagen ur mannen, så de hör samman. Det är det som är poängen med berättelserna. Man visar på samhörigheten på samma sätt som man talar man om den samhörigheten som man talar om samhörigheten mellan fadern, sonen och den helige ande. De är alltså beroende av varandra. Det andra är då genom dopet. Och det behöver jag inte upprepa nu en gång till. Men kommer ni ihåg när vi läste första Korintherbrevet kapitel 1:10? För då tog jag upp det där ordet som är översatt med bröder konsekvent. Det står ju adelfoi på grekiska. Men adelfoi på grekiska är inte, det är inte bestämt kön. Det kan alltså vara systrar, heter också adelfoi. Och därför så finns det översättningar, åtminstone moderna översättningar, som inte skriver kära bröder, utan skriver kära bröder och systrar. För att det ska passa bättre i våran kultur. För det ligger liksom i det enda ordet adelfoi. Ordet adelfoi säger alltså ingenting om kön. Det är ett familjeord. Det är ett släktord som säger någonting om samhörigheten mellan bröderna och systrarna. De tillhör samma familj. Alltså även om de kommer från olika familjer. Även om några kommer från judiskt sammanhang och några från grekiskt. Så i Kristus är de adelfoi. Där är det en ny familj i Kristus. Och han säger ju också där i den 10:e versen, alltså kapitel 1, vers 10. I vår Herres Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder och systrar att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er. Förstår ni? Det är det som går igen i de kapitlen som kommer senare. Det är det som går igen i det här 11:e kapitlet. Här förekommer stridigheter och det bör det inte göra. Utan ni ska vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. När vi gör färdigt det här i 11:e kapitlet så kan ni se i vers 16. Jag får den associationen här nu. Där, han avslutar ju det här med mannen och kvinnan och huvudbonaderna i vers 16. Men om någon har lust att strida om detta, så ska han veta att vi inte har en sådan sed. Det vill säga en sådan sed där vi strider med varandra. Utan vi vill se ordning och reda och frid i gudstjänsten. Också om det skulle innebära att kvinnor har någonting på huvudet. Då får de väl ha någonting på huvudet. För den här friden är överordnad alla de andra sakerna. Och det menar att det är en sed som man har i alla Guds församlingar. Nämligen fridens sed i gudstjänsten. Det är därför som jag tror också att han undervisar som han gör när det kommer till andens nådegåvor. Nådegåvorna om tungotal och profetia och så vidare är inte i första hand en undervisning om de enskilda gåvorna. Utan det är i första hand en undervisning om hur dessa gåvor ska kunna samspela i gudstjänsten. Det är det som är det övergripande syftet. Det hindrar inte att vi så småningom här ska gå igenom gåvorna var för sig. För det är så lite undervisning om dem. Men vi får inte tappa bort då det övergripande syftet. Och problemet blir ju om andens nådegåvor är i bruk i en gemenskap. Men det inte leder till frid i gudstjänsten. Då är det ett missbruk av gåvorna. Även om gåvan har utövats på ett riktigt sätt så blir det ändå fel. För det är friden som är övergripande. Det här då med att vi är jämställda, nu är tillbaka då till 11:e kapitlet. Att vi är bröder och systrar i samma familj. Det betyder, och nu hör ni hur jag glider från den första tolkningen till den andra. Det betyder enligt min mening att vi bör gå ifrån det strikt hierarkiska tänkandet till ett treenighetstänkande. Alltså inte tänka i hierarkisk ordning mannen, kvinnan, barnen. Inte för att det skulle vara fel, utan det blir fel i tillämpningen i vår tid. Tillämpningen i vår tid utav samma undervisning som du har i vers 3 skulle vara att vi hör samman, precis som man hör samman i treenigheten. Vi utgör samma familj. Vi är lika mycket värda. Vi är jämställda. Fortfarande olika personer. Dessutom är det så att det kan vara gott att veta att den ortodoxa kyrkan, eller de ortodoxa kyrkorna, undervisar konsekvent på det sättet. Man har man tänker treenighetstänkande i församlingsgemenskapen. Om tar till exempel präster och diakoner, lekmän och så vidare. Man tänker det som en familj. Undervisningen ligger på familjen och på samhörigheten. Inte på att prästen överordnar diakonen eller någonting sånt. Va? Så här behöver vi nog kanske glida. Och man skulle också kunna säga så här då, för att ni ska se att jag inte spelar ut de här tolkningarna mot varandra. I Kristus, i den här familjen, så är vi underordnade varandra. Och vi är varandras stolthet, varandras ära, varandras glädje. Det är alltså, det är ett tillstånd som kanske inte är så vanligt i den här världen. Och därmed så är jag inne på det tredje. Nämligen att Paulus, när han undervisar, som jag har sagt många gånger tidigare och som jag tror gäller här också, han har ett eskatologiskt perspektiv. Han har inte ett kulturellt perspektiv som vi ska se när vi kommer djupare in på det här med huvudbonaden. Så att han säger att männen får inte ha någonting på huvudet. För, som om det skulle vara kulturellt betonat. För de judiska männen skulle ju ha någonting på huvudet. Det var de grekiska som inte skulle ha något på huvudet. Men det är inte så, det är det som är min poäng, att Paulus här nu föredrar det grekiska framför det judiska. Det är irrelevant för honom. Läran, undervisningen, infallsvinkeln är eskatologisk. Han talar om den hushållsgemenskap som är i himmelen. Om den salighet som finns i himmelen. Om hur man underordnar sig varandra, håller andra för mer, är varandras glädje, ära och stolthet. Och det är det som ska tillämpas i gudstjänsten i den kristna församlingen. För vi skulle återspegla den himmelska gudstjänsten också i de här bitarna. Så det är utifrån de här tre argumenten, alltså skapelseordningen, samhörighet, dopet och hushållet och det eskatologiska perspektivet, som jag menar att Paulus faktiskt, inte minst ur det senaste perspektivet med eskatologin, han är radikal när det gäller jämlikhet. Jag skulle vilja säga att han är en härförare för alla kvinnor, inte minst på den här tiden. Kom ihåg vad jag säger, och ni kommer ihåg texterna som jag läste förra gången. Det är ju avskräckande att läsa de texterna. Så det var ju milsvid skillnad mellan Paulus här och så som tillståndet var i Korinth till exempel, eller den grekiska kulturen. Nu hade de tydligen förstått, de här som har blivit kristna och genom dopet upptagna i den kristna församlingen Korinth. De hade nog förstått mycket av det här som jag hade sagt. Men de visste inte hur de skulle hantera det i praktiken. Ja, men hur gör vi då? Hur uppträder vi då när vi är tillsammans i gudstjänsten? Ska vi ha något på huvudet eller ska vi inte ha något på huvudet? Ska de judiska männen ha något på huvudet och de grekiska inte? Alltså detta var viktiga frågor för dem. Så det är därför som frågorna ställs, och det är därför också som Paulus svarar på frågorna. Han driver inte det här för att det skulle vara en viktig undervisning, utan han driver det för att det är en viktig undervisning för dem i Korint. Och för all del, principerna bakom är ju viktiga också för oss. Sen så finns det ett tredje sätt att förstå de där verserna. Jag vet inte, ur pedagogisk synvinkel kanske jag skulle ha nämnt det tidigare, för då hade jag ju slutat med det här som jag menade det riktiga perspektivet. Men det finns en tredje tolkning som borde redovisas, och det är att Paulus här knyter an till, eller till och med gör sig till tolk för, den så kallade skamkulturen. I den här kulturen, och så är det ju i många kulturer fortfarande, så är skam och heder nyckelbegrepp. Och det var det nog i Korint också. Och då, åtminstone så kan vi väl hålla med om att det finns en anknytning till den kulturen i Paulus sätt att skriva. Han skriver, vi ska komma in på det alldeles strax, men jag föregriper det lite grann. Han skriver till exempel i vers 5 om att en kvinna som ber eller profeterar utan något på huvudet, hon vanärar sitt huvud. Alltså det är en skam. Han använder väl ordet skam också lite längre ner, tror jag, eller någonstans. Eller om det är olika översättningar. Men läser man det här med det här i bakhuvudet, ja, i vers 4 förresten, Där står det, om en man ber eller profeterar med något på huvudet så vanärar han sitt huvud. Då ska han skämmas. Och så var det förmodligen i den kulturen. Hur som helst så spelar det roll i hans sätt att skriva sitt svar till församlingen i Korint. Det finns en sak till här när det gäller jämlikheten. Och när det gäller den där överskriften som jag tycker man kan ifrågasätta. Det är ju det att han skriver i vers 4 om en man som ber eller profeterar. Det handlar alltså inte bara om kvinnan som vi har fått för oss när vi läser det här. Och som rubriken antyder. Det handlar ju lika mycket om mannen och hur mannen ska bete sig. Är det tillåtet för män att ha eller att inte ha något på huvudet? Judiska män har alltid något på huvudet när de ber. Det står i lagen. Andra Mosebok 28:36. Jag tror vi ska läsa det så att vi får med oss det. Andra Mosebok 28. Och då håll med då om att det är ganska radikalt när Paulus säger att de inte ska ha något på huvudet. Bryter han ju med det judiska. 28:36 så va. Var det ja, vi ska se, vi kan ta lite längre ner. Vers 39. Du ska också väva livklädnaden i rutmönster av fint lingarn, och du ska göra en turban av fint lingarn och ett bälte i brokig väv. Och så åt Arons söner ska du göra livklädnader, och du ska göra bälten åt dem och huvor till ära och prydnad. Detta ska du klä på din bror Aron och hans söner och så vidare. Det finns parallellställen till det här också. Jag har skrivit upp Hesekiel 44:18. Så det finns där, och det vet ni att det är fortfarande på det sättet att judiska män har något på huvudet när de ber. Vi behöver inte fördjupa oss i det, utan vi ser bara att Paulus skriver om en man ber, vers 4, eller profeterar med något på huvudet så vanär han sitt huvud. Alltså han går tvärt emot. Och det är ju märkligt. Men jag tror inte att det betyder att han tar parti för den grekiska traditionen. För där skulle man ju männen inte ha något på huvudet. Det är inte så att han är kulturellt betingad att han tar parti för hedna kristna framför judekristna. Utan detta är irrelevant för honom. Förutom den kulturella hänsynen som jag ska komma till lite längre ner återigen. Det finns också en annan svårighet här som jag nämnde om förra gången. Och det är att det grekiska ordet som är översatt till något på huvudet. Kata kefale echon. Att ha något på huvudet. Det betyder bokstavligen någonting som hänger ner från huvudet. Och det är möjligt att Paulus inte alls syftar på någon huvudbonad utan på frisyrer. Och det var det här som vi var inne på förra gången. Att det fanns män med tillgjorda frisyrer. Eller till och med hade långt hår. Han skriver ju här längre ner i vers 14. Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår. Det var alltså den tidens kultur. Så det är inte säkert att det är en huvudbonad, utan det kanske är att han är långhårig. Och då blir det lite annorlunda. Det där med frisyrer hade alltså en stor betydelse. Men jag får hänvisa till förra gången. Jag har som rubrik här, inte kvinnan i församlingen, utan jag har som rubrik i mina anteckningar efter Collins. Låt männen vara män och kvinnor kvinnor. Olikheten alltså. Männen ska inte vara långhåriga eller ha något på huvudet. Okej, då är vi färdiga med till och med vers 4. Det var alltså förra gångens undervisning. Nu ska vi gå in på dagens undervisning. Vers 5 till och med vers 6. Det som är kvar kan man säga på första delen här. Och då kommer han in på kvinnan. Han skriver från vers 5. Men om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet så vanärar hon sitt huvud. Det är som att ha håret avrakat. Ty om en kvinna inte har något på huvudet bör hon också låta klippa av sitt hår. Men är det en skam, det har ni ordet skam, jag letade efter det förut, för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det, ja då bör hon ha något på huvudet. Så tesen är ju tydlig här. Kvinnan ska ha något på huvudet. Vi kan inte gärna läsa det på annat sätt, för det är precis vad han säger. Han säger att mannen ska inte ha något på huvudet och kvinnan ska ha något på huvudet. Och frågan är, ligger kvar då varför hon ska ha något på huvudet. Jag har några infallsvinklar här till att börja med. Den första, som vi också antytt tidigare, det är att judiska kvinnor hade i allmänhet något på huvudet när de visade sig offentligt. I hemmen behövde man inte ha det, men gick man på gator och torg så hade kvinnorna alltid något på huvudet. Det var den judiska seden. Då tänker jag, kanske fanns det judekristna i församlingen i Korint som inte ville ha något på huvudet. Eller som ville göra någon sorts uppror här. Nu har vi blivit kristna så vi behöver inte ha något på huvudet. Hemma har vi inget på huvudet. Det är bara när vi är offentliga samlingar. Nu behöver vi inte ha någonting på huvudet. Men om det skulle vara så, då betyder ju det att Paulus här tillrättavisar dem. Och säger, ni ska ha något på huvudet. Det vill säga, ni ska hålla fast vid den judiska sedvänjan. Jag tror inte att det handlar om det. För då skulle han ju säga detsamma om männen, kan man tycka. Han säger ju tvärtom när det gäller de judiska männen. Så jag tror inte att det handlar om att kvinnorna i den judiska traditionen hade något på huvudet. Och därför ska de ha det också i gudstjänsten i Korint. En annan förklaring det är att Paulus närmast vänder sig till de grekiska kvinnorna. De grekiska kvinnorna hade också den seden att när de visade sig offentligt så hade de något på huvudet. Och det skulle kunna vara så att när de nu har blivit döpta och jämlika med de andra kristna, också männen, så ville de här grekiska kvinnorna inte visa sig underordnade männen. Därför där var det väldigt tydligt i den grekiska kulturen att där skulle kvinnorna ha någonting på huvudet för att visa att de var underordnade männen. Det var så att säga själva poängen med deras täckelse på huvudet. Och nu när de kommer in i gudstjänsten så vill de inte längre vara underordnade männen på det sättet. Och kanske i synnerhet inte sina män som inte har blivit kristna, som är otroende. Ska de vara underordnade dem också fortsättningsvis? Problemet var bara då, i kulturell mening, att om en grekisk hednakristen eller en grekisk kvinna tar av sig huvudbonaden och visar sitt hår i Korint, då är det tecken på dålig moral. Något som förknippas med prostitution. Det var priset man betalade i sådana fall. Och det fanns många prostituerade i Korint. Och det fanns också kvinnor med rakade huvuden. Antingen för att de öppet ville demonstrera att de inte var underordnade någon. Alltså rent uppror. Eller för att de hade skändats. Man hade bestraffat dem genom att raka av dem håret. Och då blir Paulus undervisning i sådana fall, om det är det här som ligger bakom, så blir ju hans undervisning att kvinnorna då ska ha något på huvudet för att fortsättningsvis också visa sin respekt både för Gud och för männen i gudstjänsten genom att täcka huvudet så att mannen inte behöver skämmas för henne. Det är en skam för en kvinna att gå med bart huvud eller inte ha någon huvudbonad. Han skriver så här också. Paulus skriver att om det är en skam för en kvinna att låta klippa håret eller raka av det. Och det var det ju. Då bör hon alltså ha något på huvudet. Och särskilt i gudstjänsten. Kyrkofadern Chrysostomos, Han levde ju lite senare. Han levde 344 till 407, alltså 200 år senare. Han skriver om dessa kvinnor som levde då utan någonting på huvudet i uppror. Så skriver han så här om dem: att genom att på detta sätt efterlikna mannen så vinner kvinnan icke blott mannens värdighet, utan hon förlorar på köpet sin värdighet som kvinna. Så det var ganska viktiga, och det här är då skrivet på 300-talet av Chrysostomos. Så det här är en kultur som sitter, skam och ära och heder sitter djupt vid den här tiden i Korint. Nu finns det då ett tredje sätt att förstå de här verserna. Och det är det sättet som jag själv förordar. Och det är att det inte alls handlar om huvudbonader. Åtminstone inte i första hand, utan det handlar om frisyrer. Jag ska förklara. De förnäma kvinnorna hade säkert någon slav hemma som gjorde fina frisyrer. Och så kommer de till gudstjänsten och uppträder där bland alla andra då, som kanske inte har någon fin frisyr eller som inte har någon frisyr alls. Slavinnorna, tjänstekvinnorna. Kunde det ställa till problem i gudstjänsten om de kommer där uppklädda, utsmyckade, fina frisyrer, vet, ringar och halsband och alltihopa? Passade det sig verkligen i den här församlingen, eller förstods det som en sorts uppror? I vers 5b så talas det om att klippa eller raka av håret. Och det kommer igen sen i vers 14 och vers 15. Där står det att det är en skam för en man att ha långt hår, men en ära för en kvinna. Alltså det handlar uppenbarligen i de verserna om håret snarare än att ha något, än att ha en huvudbonad. Så det handlar alltså inte bara om huvudbonader, det kan ju inkludera det också, det vet vi inte, utan också om frisyrer och håruppsättningar. Och då kan det vara så att Paulus här vänder sig mot enstaka kvinnor som ställer till problem i gudstjänsten. Så var ju fallet när det handlade om när vi läste i kapitel 7 om gifta och ogifta och om de skulle giftas eller inte. Där är det tydligt att Paulus adresserar vissa kvinnor, vissa bekymmer. Han nämner dem inte vid namn. Eller får inte tala om den där scenen där det hade begåtts otukt. Det var ju också vissa personer. Det skulle kunna vara vissa personer också i det här fallet som han adresserar. Och så kommer då en variant på temat. Det är snarast det som jag lutar åt då, va? En variant på temat. Det är att inom mysteriereligionerna. Och det var ju fullt med avgudatempel i Korint. Det var Isis och det var Mitra och Afrodite. Och det var ju orger med dans och vin och sång. Och man försatte sig i extas. Förmodligen talade man både tungor och profetera i de här orgerna. Där var det vanligt att inte minst prostituerade uppträdde med dans med utsläppt hår. För att skapa stämning och inte minst för att ägga männen. Kan sådana kvinnor ha blivit frälsta? Ja, naturligtvis. Kan de ha haft med sig sitt beteende in i den kristna gudstjänsten? Inte otänkbart. För de visste ju inte hur de skulle hantera sin nya frihet. De var ju ännu mer fria i en mening när de kom till den kristna gudstjänsten än vad de var i mysteriereligionerna. I mysteriereligionerna så sagt så där, kunde de profetera och uppträda som orakel och försätta sig själva och andra i extas. De var ju fyllt med prästinnor i de här templen. Och då är det kanske inte alldeles obegripligt varför Paulus i kapitel 12 sen talar om de andliga nådegåvorna och att han använder ordet att de är i extas och att han talar om ordning och reda när det gäller gudstjänsten, den kristna gudstjänsten. Ja, men då har vi klarat av det. Ja, men invändningen nu då. Hade inte Paulus sagt att allt är tillåtet? var inte det själva verket en huvudpoäng i hans undervisning? Jo, det kunde han inte förneka. Och det var som ett slagord i Korint. Allt är tillåtet. Men ni minns också att han gjorde tillägg. Men inte allt bygger upp. Och det tillägget är ju då det som inte bara styr den kristna friheten utan också i en mening begränsar. Eller får den kristna friheten på plats så att säga. Både i kapitel 6, vers 12 så finns det här ordet. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Och i 10 kapitlet hade vi det i vers 23. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Främjar inte det heligas gemenskap. Så detta med att främja den kristna gemenskapen är överordnat. Och sen hade han ju sagt också, det måste vi ha med, kapitel 9, vers 19. Eftersom jag är fri och oberoende av alla, så har jag gjort, han alltså valt, att göra sig till allas tjänare. För att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. Och för dem som står under lagen har jag som själv står under lagen blivit som dem som står under lagen för att vinna dem som står under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag för att vinna dem som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag utan Kristi lag, utan lever i Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull. Och då är tesen så här nu när vi har gått igenom de 5 första verserna eller 6 första verserna. Mannen ska ha något på huvudet. Kvinnan ska i den aktuella situationen inte ha, tvärtom menar jag. Mannen ska inte ha något på huvudet. Kvinnan ska i den aktuella situationen ha något på huvudet för evangeliets skull. För evangeliets skull. Hon ska så att säga bjuda på det för fridens och ordningens skull. Där har du motivet till att Paulus skriver som han skriver. Jag undrar hur mycket vi kommer hinna med. Jag ser att det har gått 47 minuter. Men då är det så här att om vi nu har klarat av det så långt så har vi framför oss från och med vers 7 3 stycken delar som är kvar. Och där argumenterar Paulus på ett liknande sätt kan man säga. Han fördjupar den här tesen att männen inte ska ha något på huvudet men kvinnorna ska ha något på huvudet. Han fördjupar den tesen genom att tala om skapelseordningen i vers 7 till och med 12. Och genom att tala, hör och häpna, om den stoiska, den korintiska traditionen i vers 13, 14 och 15. Och för det tredje till sist i vers 16 hänvisa till alla andra Guds församlingar. Men min tes är alltså att det är friden, uppbyggelsen, att vi är varandras ära och så vidare är det överordnade. Det är det som är ledstjärnan för honom. Vi kanske kan börja i alla fall på vers 7 till och med 12. Vers 10 som är mest spännande tycker jag. Det där med att hon ska ha en makt på huvudet. Men jag tror inte jag tror vi är mest pedagogiska om vi tar en vers i taget. Jag läser från vers 7 till och med vers 12. Det där han argumenterar med anslutning till skapelsen. En man bör inte ha något på huvudet eftersom han är Guds avbild och ära. Och kvinnan är mannens ära. Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen. Och mannen skapades inte för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. Därför skall kvinnan ha en makt på huvudet för änglarnas skull. Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan. Men allt kommer från Gud. Är det någon som vill ta över? Nej, då fortsätter jag då. Alltså Paulus upprepar där i 7:e versen. En man bör inte ha något på huvudet. Och han bryter därmed mot den judiska seden. Alltså måste han förklara sig. Så tänker jag. Och då förklarar han sig på så sätt att han hämtar argumenten från skapelseberättelsen. Och vi läste förut första Mosebok 1:27. Där står det: Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och jag sa det också, att en av rabbinerna kommenterar som så att när Gud skapar den manliga människan, eller människan, så skapar han kvinnan samtidigt. För kvinnan, den potentiella kvinnan, finns ju i mannen, så att säga. Så därför är det både en människa och två människor. Ja, det är ju ett helt människosläkt egentligen som skapas när människan skapas. Och då så står det att i våran översättning så står det att han skapar människan till sin avbild. Till Guds avbild står två gånger skapar han det. Men i hebreiskan så är det två olika ord. Så där står det att han skapade människan till sin avbild. Och sen står det till Guds likhet skapade han dem. Men när Paulus nu hänvisar till det stället i vers 7 här. En man bör inte ha något på huvudet eftersom han är Guds avbild och ära. Så står det inte alltså Guds avbild och likhet, utan han har bytt ut ordet likhet mot ära istället. Och när han har gjort så. För det första så tror jag, för vi förvånas ju över att han byter ut ett ord i skriften och lägger dit ett annat istället. Så kan ju inte vi göra. Men rabbinerna kunde göra så, nämligen om man på det sättet tydligare kunde få fram vad man ville ha sagt. För det var nämligen viktigare än att hålla fast vid bokstaven. Så det han kunde göra, så det är ett tolkningsknep helt enkelt. Det kan ju också vara så, fast det tror jag är då mindre på, att det skulle finnas olika källor. Det fanns ju inte bara ett exemplar av första Mosebok. Det fanns ju säkert flera olika spridda, att det skulle ha stått så i någon annan källa då, va? Men jag tror nog mera på det första. Han har hur som helst bytt ut ordet likhet, det andra avbild, emot ordet ära. Och så läser vi då att människan är Guds avbild och ära. Det vill säga både mannen och kvinnan är Guds ära. Och då betyder det, när man läser i vers 7. En man bör, eftersom han är Guds avbild och ära, och kvinnan är mannens ära. Då betyder det att kvinnan är intagen i detta med mannens ära. För både mannen och kvinnan är Guds ära. Det är den tolkningen som han får fram genom att ändra ordet i skapelseberättelsen. Människan är Guds ära, Guds likhet och Guds ära. Och människan är ju både mannen och kvinnan. Fast här har han då fått med både jämlikheten, mannen och kvinnan. Gud är stolt, ärad, hedrad över både mannen och kvinnan. Och samtidigt, som det står här i vers 7, kvinnan är mannen, så här, olikheterna. Så han talar både om jämlikheten och olikheten i en och samma mening. Sen har jag skrivit så här, och det här är ju då min kommentar, men jag tror att det blir ännu tydligare om jag säger så här. Paulus argumenterar här för att mannen inte ska behöva ha något på huvudet. Och så inkluderar han också kvinnan genom att tala att hon också är ärad inför Gud. Och egentligen så behöver inte hon heller ha något på huvudet. Om det inte vore för vissa skäl. Nämligen olikheten, kulturella hänsyn, friden i gudstjänsten. Och det betyder att tillämpningen i det här fallet skulle kunna vara olika på olika, i olika tidevarv. I vår kultur så har vi ju en annan tillämpning. Men principerna är de samma. Men det där med att hon egentligen inte skulle behöva ha något på huvudet, det är ju min, det är vad jag säger. Så står det ju inte i texten. Men jag tror att det är hans andemening. Men han skriver inte det därför att han måste ta de här hänsynen. Men de här hänsynen, olikheten mellan man och kvinna, kulturella hänsynen och ordningen eller friden i gudstjänsten är alltså överordnat. Och det är det som styr det hela. Det som förenar mannen och kvinnan är alltså deras ära inför Gud. Och då finns det en annan sak också att tänka på när vi talar om ära och härlighet. Kvinnan kan inte bara liksom slå sig för bröstet och tycka att nu är jag lika mycket värd som mannen och nu har vi ära och härlighet inför Gud båda två. Därför att det Paulus är väl medveten om, han skriver inte det i den här texten, men han skriver i andra texter, i Romarbrevet 1 till exempel, det är att alla har det syndat och gått miste om äran eller härligheten ifrån Gud. Det förenar också mannen och kvinnan. Och det får man inte tappa bort. Så att för Paulus handlar det inte om att mannen och kvinnan skulle, att de är olika värda eller att de är båda lika mycket värda, utan i samma andetag så handlar det om att de är båda förlorade syndare. Det ligger i det här med härligheten, att de har mistat härligheten. Så han tänker inte så som vi tänker det här med överordnat olika värde, utan han tänker på ett helt annat sätt. I hans värld, i Paulus värld, och det ska vi inte slå upp några bibelord på så, men ni kanske känner igen det här. I Paulus värld så finns det egentligen bara en som är Guds avbild, och det är Jesus Kristus, den sanna avbilden. Jesus Kristus ensam har ära och härlighet inför Gud. Och vi har det ju bara i den utsträckningen som vi är intagna i Kristus. Därför då blir vi delaktiga av den härlighet som är Kristi härlighet. Och det där perspektivet, om jag säger så. Jag har skrivit upp här Romarbrevet 1:23 och 3:23. Jag tror var det 3:23 som jag citerade. Där står: alla har syndat och saknar härligheten eller äran från Gud. Så där är vi förenade. Och i andra Korintsebrevet 3:18a. Får vi se om vi ska fortsätta med andra Korintsebrevet sen eller om vi ska sticka emellan med Romarbrevet. Det måste vi återkomma till. Men där i nästa brev då, andra Korintsebrevet 3:18a, där skriver han: och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Alltså när vi är i Kristus så förvandlas vi av Kristi ande. Allt eftersom. Vi förändras utan att vi kanske är medvetna om det. Då upprepar jag till sist här då, när det gäller jämlikheten, så upprepar jag det att Paulus undervisar i de här verserna, inte minst i den här med mannen kommer från kvinnan, kommer inte från kvinnan och så vidare, de här verserna, så undervisar han inte om att kvinnan är mannens ära, utan han använder skapelseberättelsen som talar om att de båda är Guds ära. Och så tar han in den skapelseberättelsen om jämlikheten med Gud. Att vi båda har ära inför Gud. Och för all del, fast vi inte har sagt det nu då, att vi har förlorat härligheten från Gud. Han tar in det perspektivet i en kultur där detta med ära och skam, heder och vanheder var dominerande. Så han tar in jämlikhetsperspektivet ifrån skapelseberättelsen rakt in och argumenterar för jämlikheten i Korint. Dock utan att upphäva olikheten. Och det kommer vi att komma tillbaka till nästa gång.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det här var del 37 av första Korintsebrevet. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson.